Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Psykologerna. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podd med Liv Sirski och Lars Lindvall och idag med Maria Hellander. Hej!
Hej!
Välkommen!
Tackar!
Du är psykolog och doktorand vid Karolinska institutet.
Ja, men det stämmer.
Ja. Mm-hmm. Och vad skriver du uppsats om? Uppsats? Avhandling? Vad handlar din avhandling
om? Min uppsats ska bli en avhandling och den handlar om behandling för barn med utagerande aggressivt beteende. Där vi håller på att testa om en barnträning. Man kan träna sig i ilskhantering och problemlösningsträning. Så det håller vi på att kolla om det kan vara bra.
Det borde vi göra ett helt separat avsnitt
om. Det kan ju ett annat separat avsnitt.
Ja. Men några av de här barnen, gissar jag då, är de här barnen som vi ska prata om idag. Som är barnen med låg empati.
Just det.
Kan inte du berätta, vad är det? Vad är låg empati?
Alltså man pratar om den här ganska... Det finns en liten grupp med barn som har brister i empati. Och när vi pratar om det så handlar det om barn som inte har så bra... affektiv empati, det vill säga kunna känna sig in i hur andra känner.
Känsloempati
kan vi kalla det.
Till skillnad från vad finns det andra för sorters empati?
Ja, det finns också det som kallas för kognitiv empati, det vill säga tänka sig in i hur andra tänker. Så när jag pratar med dig, då kanske jag behöver tänka på, men hur ska jag säga för du ska fatta?
Ja, det hur mycket kan han innan?
Och hur mycket ja. Vet du? Det är kognitiv empati. Mm. Men den affektiva empatin, det handlar mer om vad jag får för påslag. Om jag ser att du mår dåligt och du skadar dig och du ramlar ihop, då om det blir jobbigt för mig, då har jag en affektiv empati. Känna om jag får själv ett eget påslag.
Barn med autism, de säger mig ofta att de har svårt med det här med att ta andras perspektiv eller förstå vad andra vill eller förstå vad andra känner och så. Uh-huh. Och det är det här kognitiva empatin alltså.
Precis.
Och det är inte det vi pratar om nu.
För barn med autism generellt sett, de är ganska bra. Om de väl bara har fattat att någon annan mår dåligt, då känner de att det är jobbigt för dem också. Att de har en förmåga till affektiv empati eller känsloempati.
Och har man brister i känsloempati, förlåt jag bara tänker typ, är det här ett bra exempel? Du vet, man läser tidningen och ser en bild på någon som har blivit skottskadad.
Ja.
Eller någon som ligger och blöder från krigsscen.
Ja.
Då får man en liten såhär i magen.
Typiskt bra exempel.
Ja, på att jag inte har...
Ja, men exakt. Eller om du kollar på en riktigt förskräcklig film och någon blir riktigt... Alltså man kan leva sig in i den här filmen och känna, oj, shit vad jobbigt blev för den.
Ja.
Alltså det är också en typ av affektiv eller känslomässig empati.
Okej. Okay. Hur, så det är inte samma sak som liksom sadism, för det tänker ju folk i allmänhet ofta att... Om vi pratar liksom psykopater som vi pratar om har låg empati, då tänker man att de njuter av att andra lider. Men det är inte det du säger att det här är.
Nej, inte på det sättet. Alltså det man tänker så här att om du har brist i empati, det vill säga du får inte någon själv något eget påslag liksom i att hjärtat dunkar eller att du liksom får att det blir något slags jobbigt påslag i kroppen av att se att andra gör illa sig. Men det är en annan sak på något sätt att om du får ut någonting av att skada. Alltså det är en annat litet kapitel tror jag.
De behöver inte hänga ihop.
Nej, alltså jag tycker inte det behöver hänga ihop. Sen så kanske det kan ibland hänga ihop också, vem vet. Men alltså det behöver ju inte vara så att du, bara för att du inte får ett påslag av att andra skadar sig eller mår dåligt. Så betyder det ju inte att du ska njuta av det.
Nej, just det. Det låter ju snarare tvärtom. Man bryr sig inte om vad andra känner snarare än att man... vill att de ska må dåligt.
Verkligen. Och där kan man liksom ha sett på sådana här hjärnavbildningsstudier till exempel. Och man har sett att man har haft barn som har tittat på vad de får för påslag. Och då ser man att de får, alltså barn med brist i empati eller som inte har så mycket affektiv känsloempati. De har en deras amygdala, du vet det där rädslocentret i hjärnan.
Som vi alltid pratar om.
Ja, ja precis. Det liksom reagerar mindre än vanligt. Jämfört med de som har ångest till exempel. Som ofta brukar reagera mer än vanligt. Mm. Om man tänker. Så att de har, man helt enkelt har en lite lägre reaktivitet. Man reagerar inte lika mycket. Mm. Eller starkt. Och sen så är det väl oftast inte bara att det här är noll till liksom plus. Eller av på liksom.
Man har eller man har inte.
Nej. Snarare handlar det om att man slags continuum. Man kanske har det lite mindre, lite mer så.
Mm.
Grad.
Som alla saker ju. Som med autism eller med... Som hur mycket alltså, ångest man har. Eller, ja, men, eller det är inte man har eller man inte har. Utan nej, det är en gradfråga såklart.
Det är en gradfråga. Ja, men precis.
Och du pratade innan också om det här med att man kan lätt blanda ihop det här med barn som är impulsiva. Eller som är hyper.
Ja.
Eller hur? Men att de, det som din avhandling handlar om då. Det är de här barnen som hamnar i bråk och så.
Ja.
Och det låter som att det inte nödvändigtvis betyder att de har låg empati bara för det.
Nej, absolut inte. Om man tittar på de som har mycket bråkigt beteende eller aggressivt beteende eller utagerande beteende eller så, så är de väldigt, väldigt många har väldigt starka alltså, känslor och att man får bara reagera starkt och impulsivt och mycket.
Mm.
Och där är det som får utbrott och sen så, och så, och så gör vi grejer.
Mm.
Om man tänker. Medan så man det särskiljer faktiskt på de olika typer av, man pratar om proaktiv aggressivitet och reaktiv aggressivitet. Och de här reaktiva, det är de här.
Alltså. Vänta, proaktiv betyder att man planerar sin aggressivitet.
Ja,
då kan och reaktiv använda... är att man hamnar i den. Utan exakt. Att tänka det.
Precis, och de reaktiva, de har de starka känslor. Kan vara mycket ADHD, liksom att du är impulsiv. Du liksom...
Någon knuffar en på skolgården och då ballar jag ur och knuffar
då
tillbaka.
Då ballar du ur och ballar och knuffar tillbaka.
Och vad är det den andra, proaktiva?
Det här mera proaktiva aggressiviteten, det är mer den här gruppen vi pratar om som kanske kan planera eller använda sig av aggressivitet. För att nå sina syften.
Mm.
Eller för att du liksom har en... ja, att du vill nå någonting med det.
Man har planerat att man ska hamna i slagsmål till exempel.
Ja, till exempel. Eller okay. Att du kan planera att göra... Lura någon att göra någonting för att du vill få åt den. Eller den kommer... Alltså så att du använder dig av ett aggressivt beteende.
Mm.
För att nå dina mål. Och där har du mera av den här gruppen som inte är lika... Alltså som har lite lägre... känslomässig empati.
Mm. Så de är impulsiva, det är den första gruppen. De är ja. Reaktiva. Om de knuffar dem så knuffar de tillbaka. Mm. Och det är lite mer ADHD-barn låter det som.
Oftast så kan man ju såklart ha en kombo av det här. Ja. Bara för det gör det komplicerat. Man kan ju både vara impulsiv och ADHD och ha en svårighet med empati.
Så det
är ju inte så himla enkelt bara att liksom är grupp 1 och grupp 2. Utan det, vi har en liten, ja, det blandar sig.
Såklart, mm. Som det också alltid gör.
Ja.
vi kommer ju återkomma till den distinktionen, tänker jag. Vad finns det för tecken då? Hur ser man att ett barn har låg affektiv empati?
Det kan ju handla om till exempel att man har en att man märker att barnet inte blir det minsta berört ifall det är någon som slår sig. Och då ska vi liksom ta inte riktigt... Alltså man tänker en vanlig situation är att om barnet har gjort någonting mot någon annan och sen så visar det kanske ingenting och tycker att det där var mitt fel för att de kanske just tycker att det var deras fel och att de skäms. Ja. Så att man tänker inte den typen av situation. Jag snarare kollar på en lite mer neutral situation. Att någon ramlar och slår sig eller att någon är väldigt, väldigt ledsen eller någonting. Och man inte ser någon form av medkänsla alls. Eller att du liksom inte ser att oj, hur gick det? Att det inte alls är jobbigt för barnet. Det kan man se.
Små ändå. Barn gör ju alltid sådär. Små barn skrattar ju alltid när andra gör illa sig. Det är jättevanligt om man är 2 år gammal.
Ja, exakt.
Att man tycker att det där är superkul.
Om du är 2, men inte om du är 3, 4 eller 5.
Ja,
alltså någonstans, för det här är någonting som utvecklas. Så att jag tänker, tar ett litet, alltså ett förskolebarn så brukar de ju oftast, om någon slår sig, så brukar man ju oftast reagera med att oj, den har slagit sig, eller oj, den hämtar en fröken för att den har slagit sig. Och, alltså du ser ju oftast det här vanliga känslomässiga empatin ganska tidigt.
På 3 år sa du nu?
Ja, men ungefär.
Men innan alltså, dess, då kan det vara svårt, då är det oklart. För då är barn inte så empatiska generellt.
Nej, men alltså säger vi 3 år, nu ska du ta det, den åldersgränsen för huggen i sten. Men på ett ungefär där.
Ja. Mm. Och är man uppåt 5, liksom att man eller börjar gå i förskoleklass, då ska man absolut kunna
visa. Då ska man definitivt ha den här förmågan.
Okej. Okay. Ja, inte bara förmågan, man ska också visa det.
Man ska också visa det, exakt. Mm. Mm. Men sen kan det också vara, om man då igen då diffar mot de som har autism, så kan det vara så här att det gäller ju på något sätt att det autistiska barnet fattar att, det här, att den andra har gillat sig. Eller? Mm. Och då, den kanske inte tittar på den typen av signaler. Och inte förstår att, jaha, oj då, den har gillat sig.
Mm.
Och då kan det vara lättare för ett barn med autism om till exempel någon gråter, för då syns det. Det är lättare att förstå än att någon bara...
Går iväg och gråter tyst, kanske man
ja, fattar. Eller vad det nu är. Eller bara liksom mular ihop eller på något sätt.
Just det.
För att det är svårare att tolka. Men om man tänker att om man har... Alltså ofta så kan ju barn med autism då ha... Bara de har förstått helt enkelt att någon tycker det är lite jobbigt. Så kan de komma och vilja trösta och vilja liksom... De kan visa mer känsla ofta.
Mm. Mm. Är det skillnad på pojkar och flickor i det här utvecklandet av empati?
Lite grovt sett så är det lite fler pojkar
som kan
ha brister i empati. Men det är ju liksom för att det är ju också fler pojkar generellt som har utagerande aggressivt beteende i allmänhet, om man tänker. Men
lite vanligare hos pojkar?
Ja.
Okej. Okay. Ungefär hur vanligt är det här då? Är det en i varje klass? Eller?
Nej. Utan alltså nu har jag inte exakta siffror på det. Det har jag inte i huvudet. Men om vi pratar om... alltså det är mindre än en på tusen. Alltså det är ju väldigt... Det är ändå ganska
en på tusen
mindre.
Barn?
Ja.
Det är alltså, jätteovanligt
alltså. Ja, alltså det är ganska ovanligt. Men jag vågar inte riktigt säga det helt säkert. Men man tänker sig att av dem med uppförande störning till exempel, så är det... Och det är ganska få. Så är det ganska ytterligare få som har brist i empati.
Så även i gruppen superbråkiga barn, ja, så är det ändå ovanligt att de har, i den gruppen att de också har,
ja,
låg affektiv empati.
Ja.
Vågar du säga någonting om vad det kan bero på? Är det här någonting man ärver från sina föräldrar? Eller är det, beror det på att man har kollat på för mycket videovåld? Eller vad kommer det av?
Det beror generellt sett mer på att du har... med dig ett fungerande när du föds. Alltså typ som vid autism.
Mm, alltså medfött.
Ja, att du har att din hjärna fungerar lite annorlunda.
Mm.
Och det finns en viss genetik här, att det finns en del ärftlighet. Man har tittat på alla möjliga typer av mått, olika substanser, MO-hämmare, GABA, alltså bedribba de där, men jag tänker att det finns, man har sett att det finns ett lite annat sätt att fungera som kommer ur att du har det här medfött. Så generellt sett är det så.
Men finns det fall, menar du, att kan man tänka sig miljöfaktorer eller uppväxtmiljöer som skulle skapa det här?
Alltså det finns viss samband mellan brist på empati, eller det som på engelska kallas för callous and emotional traits, och desorganiserad anknytning.
Mm.
Men där är det svårt, alltså svårt, men generellt sett så är det inte miljöfaktorer.
Svårt
där
att veta om föräldrarna har, eller hur, empatibrister, ja, och det som gör att man får en konstig anknytning.
Ja, alltså jag vågar inte riktigt ge mig in på det. Men däremot så kan det bli så här att det kan förvärras. För har du har du med dig ett sätt att funka på när du är född? Och sen så är det i mötet med din familj. Och så kan det ju också bli att det blir förvärrade beteendeproblem. För att då har du barn svårare att bemöta som förälder. Och det kan vara svårare att hantera. Och det blir svårare att få till en god och positiv relation. Och det kan liksom bli mer och mer beteendeproblem också. Som
så
man tänker.
Har man den här medfödda sårbarheten eller medfödd låg affektiv empati, så kommer föräldrarna behöva hjälpa till mer att öka upp det.
Ja, eller åtminstone att man inte hamnar i det här negativa mönstren, du vet, när barn får utbrott, får liksom, för att lite grann får lite mer som de vill, föräldrar försöker svara på det här med utbrott tillbaka, liksom, nu blir arg tillbaka och barn blir ännu mer argt, föräldrar blir ännu mer argt, alltså man kommer in i det här negativa liksom, trotsspiralen, man tänker. Det är ju inte så hjälpsamt.
Det kommer göra det värre.
Det kan göra det värre, helt enkelt. Så där är det bra att tänka, så på det viset så kommer ju såklart miljö in också.
Mm. Mm-hmm. Men vi kommer ju tillbaka till behandling, tänker jag. Bara,
ja.
Först innan vi gör det bara. Det här med att barn ljuger. Mm. Alla barn, de flesta barn ljuger ju och ganska mycket. Och sådär, så att man inte riktigt vet hur man ska hantera det. Mm. Och då tänker man så här, det här barnet kommer bli en mytoman. Så om det här fortsätter så kommer barnet ljuga och bli en galning. Så här. Mm. Ja, vad tänker du om det? Är att barn ljuger en varningsflagga för att de har låg empati?
Nej, jag skulle inte säga det. Och man tänker så här, det finns en del barn som ljuger lite mer impulsivt. Att man har en, att man känner sig trängd i ett läge.
Ja, vad då till exempel?
Ja, men till exempel ifall man har tagit det här sista godiset i skåpet.
Vem tog sista godiset?
Nej, inte jag. Det var liksom, det är lätt att man ljuger sig ur situationer. För att man liksom känner sig trängd in i ett hörn lite grann.
Lite som det där du sa med reaktiv aggressivitet. Exactly. Man bara knuffar bort det för att bli av med problemet.
Liksom. Precis. Ja. Det är lite samma typ av barn faktiskt. Man tänker en del unga med ADHD. Man kan ljuga en del. Mest, men inte liksom för att... Det som är viktigt att tänka i syftet med själva ljugandet.
Mm.
Är det så att du ljuger för att komma ur en knepig situation? Eller är det så att du ljuger för att... få en vinning lite längre bort. Alltså på något sätt att du ljuger manipulativt. Du ljuger för att få till någonting som... Få någonting som du vill ha. Och när man pratar om lögn på ett lite mer oroande sätt. Så är det lite mer av det manipulativa ljugandet.
Vad skulle vara ett exempel på det? Det är ju samma som du sa där med aggressiviteten. Ja. Att man planerar att vara aggressiv. Det här är också exakt. Att man planerar att ljuga.
Ja.
Men vad ljuger barn om då för att vara manipulativa?
Ja, nu kommer jag lättare på exempel på vuxna som kan hålla på det sättet.
Ja, vad gör de?
Bedrägerier, tänker jag på till exempel. Ja. Eller solvårare. Eller sådär. Men när man tänker att man...
Men barn som ljuger för liksom bara för att få uppmärksamhet då? Min farfar, han är astronaut. Och när jag i somras så åkte jag ubåt hela vägen till Japan.
Ja.
Och sånt där. Då ljuger man ju för att få någon sorts vinning. Man vill att folk ska bli imponerade.
Exakt, men det är lite mer av en slags... Vad ska jag kalla det då? Men att du ljuger för att bli imponerad. Få folk att bli imponerade.
Och de är inte så uttänkta, de där lögnerna kanske?
Inte så uttänkta. Men inte heller på det med att få egen vinning på ett lite mer... Alltså att till exempel att få någonting som någon annan har. Eller att liksom få... när du ljuger för att liksom imponera, då är det ju på något sätt att du vill öka din status, du vill verka liksom coolare eller vad det kan vara för någonting. Men det är inte riktigt, alltså, det är oftast inte heller så smart ljug, för att ofta så kommer ju någon på det sen, att den farfar inte alls astronaut, och så faller man ju liksom platt till marken.
Det är lite för att det inte är så uttänkt.
Ja.
Man hittar på det i stunden och därför är det inte så bra längre.
Ja, på det kan man tänka sig.
Skulle du säga i så fall, nu inser jag att du är ute på djupt vatten.
Jag är ute på djupt
vatten. Det är ingen fara, det är superintressant. Det är så kul att diskutera det. Ja. Men så här, skulle du säga i så fall att om ett barn, ett äldre barn, 10 år och plus, är väldigt bra på att ljuga och har liksom uttänkta lögner som hänger ihop, som den säger till olika personer och ser till så att det är en sammanhängande koherent lögn. Skulle du säga att det är en varningsflagga i så fall?
Ja, och också att man använder lögnen för att få någon form av... Alltså så det blir lite mer åt ett slags bedrägerihåll eller att försöka få någon slags att man vinner någonting på det. Om det kan vara att...
Inte bara få uppmärksamhet
och sånt. Nej, inte bara få uppmärksamhet och inte heller bara för att få komma ur en situation. Men liksom att man... Okay, jag kommer tyvärr inte på något riktigt bra exempel.
För att det är inte så vanligt, låter
det. Nej, alltså det är ju inte det.
Eller hur?
Alltså det här är ju inte något jag träffar på i min vardag.
Nej, så det kan ju inte vara särskilt vanligt. Nej. Exakt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Om du skulle hjälpa någon som är orolig för att, jag är orolig för att mitt barn har låg affektiv empati. Vad skulle du säga att man ska titta efter konkret? När borde man bli orolig?
Ifall man inte visar någon som helst reaktion på andras obehag. Alltså det tycker jag är lite sådär oroande. Men om man inte har så mycket andra problem än just det.
Man har kompisar.
Man har kompisar, man funkar socialt, man får inte världens utmärkt utagerande beteende. Alltså, och man har en god relation till sina föräldrar. Man har inte så mycket mer problem.
Nej.
Alltså, då kanske man inte ska vara så jätteorolig i alla fall. Man får vara lite olika helt enkelt.
Ja.
Men om...
För man kommer kompensera det där på andra sätt på något sätt. Och fungera genom livet ändå.
Det kan ju också vara så här att man tänker att man fattar att oj då, jag reagerar inte så mycket på det där som min kompis gör. Och att man förstår att jag kanske borde reagera lite mer på det.
Mm.
Och då kanske man kan använda sig av sitt tänk och förstå det. Att, ja, då kanske du säger att du reagerar lite mer för att det inte verkar så konstigt. Eller bara hitta ett sätt. Och där ser man ibland faktiskt att tonåringar med brist i empati kan lära sig den typen av färdigheter. Att man liksom kan lära sig att
om jag vill kunna ha kompisar så måste jag också...
Ja, alltså det här är ett sätt jag behöver göra. Liksom. Jag behöver liksom, man kan inte vara så pass kall, känslokall. Liksom.
Det kommer folk inte gilla.
Det är inte så framgångsrikt. Så då kan man liksom se att även om du inte har ganska lågt i det så kan du liksom träna upp det.
Och du menar inte att de gör det här superuttänkt, att de sitter hemma och bara, nu ska jag räkna ut en plan för att lura alla att jag har en empati?
Nej, men det är mer att de märker att oj, det funkar lite besmidigare att göra på det sättet.
Och då tycker du inte att det är ett problem? Då tycker du att man kan leva livet så?
Nej, det funkar rätt okej. Okay. Alltså det handlar mer om att det behöver, precis som egentligen alla gånger som man söker hjälp så behöver det vara ett problem.
Mm.
En stor, alltså att det ställer till med någonting.
Mm.
Det ställer verkligen till det.
Man ska inte få behandling förebyggande.
Nej.
Nej.
Snarare handlar det mycket om att på något sätt, det som generellt sett är bra, det är att ha en god relation till sina föräldrar, till sin familj. Och att man liksom inte hamnar allt för mycket i bråk och i konflikter. Men det mår ju alla bra och bara bra av. Också de här barnen.
En enkel regel bara undrar jag, som jag bara tänker att folk säger allmänt, det är att om barn hamnar i bråk och sen ber de ursäkt efteråt, är det ett tecken på att de visst har affektiv empati?
Ja. Alltså om det verkar som att de verkligen tycker att,
jo, att de verkligen äkta ursäkta.
Ja, men precis. Och att man kommer sen efter ett tag. Liksom, man förlåter, det var inte meningen. Jag sa det där.
Mm.
Det var inte meningen. Sådär. Och att de visar ånger. Eller visar liksom att de bryr sig. Att det var dumt gjort.
Mm. Bra. Mm. Okej. Okay. Men om man nu ändå tycker att det här barnet behöver den här hjälpen. Och hamnar i massa bråk och verkar inte ångra sig efteråt. Mm. Och ljuger planerat. Eller hamnar i bråk planerat.
Mm.
Vad får man för hjälp i så fall? Hur kan man hjälpa de här barnen?
Mm. Då är det bra att vända sig till sin närmsta BUP-mottagning och få hjälp i att först behöver man alltid bedöma. Alltså någonstans, vad är vad? Hur är det med det här barnet? Hur funkar det här barnet? Och sen så generellt sett så är det bra, alltså man tänker nu små barn upp till typ 11 år, så är det bra med föräldraträning. Alltså det finns lite olika metoder för det. Men föräldraträningsmetoder är ju en KBT-behandling där man jobbar först upp en god relation och sen så försöker man att jobba med hur jag kan förstärka det.
Alltså bra. Relationen barnet-föräldern.
Barnet-föräldern. Ja, alltså, ofta behöver man jobba på relationen först. Liksom. Och sen så jobbar man med att försöka förstärka, det vill säga alltså, stoppa utbrotten och minska aggressiviteten och förstärka det som är bra så mycket som möjligt. Och det här kan man behöva rustas med lite extra som förälder om man har ett barn som har brist i empati. Så att man inte råkar hamna in i att man bemöter det på ett sätt som gör att det ökar. Att beteendeproblemen ökar.
Och för det skulle vara att man bemöter det med mer konflikter,
mer
eller
konflikter,
straff,
med
eller...
utbrott, med straff, med nu får du inget godis på 3 år. Nej, men alltså att liksom att den här typen av starka, liksom lite hårda konsekvenser eller hårda regler eller vad det är på ting, det fungerar väldigt dåligt. Det som fungerar bra, det handlar om att reagera snabbt och positivt på det som barn gör bra. Och så att barn blir tydligt för barnen när det är någonting som föräldrar gillar.
Vad skulle kunna vara ett exempel på? Förlåt, bara konkret. Här. Ett barn som hamnar i de här planerade bråken, som använder aggressivitet som ett sätt att få vinning.
Mm.
Vilka beteenden är det man vill öka då? Vilka alternativa beteenden är det man vill öka i så fall?
Till exempel alltså att du har... Säg att du har syskon. Så istället för att ta syrans godis så kan man fråga hur kan jag alltså, och sen vara där och att hur kan vi liksom
att och då förstärker man när barnet faktiskt frågar, säger man. Bra att du frågar.
När barnet faktiskt frågar eller säger med ord istället för att göra någonting bara, alltså att du är där och förstärker det. Vad bra, vad fint att du frågar det.
Mm.
Nu ser vi till att vi kan lösa det här. Mm. Alltså, väl liksom snabbt där och istället för att bara reagera på när barnet beter sig dåligt. Att man försöker träna upp det på att faktiskt använda ord och säga med ord istället. Och att kunna hitta lösningar, lösa problem, problemlösningstänk och problemlösningsprat. Det vill man ju kunna att barnet ska lära sig.
Kan man tänka att man liksom gör det så att det lönar sig för barnet att använda, att ta hänsyn till andras känslor? Att när barnet tar hänsyn till det, då blir det roligare. Än när man bara kör på.
Ja, men precis. För någonstans är det som är grejen. Att om du nu inte har någon som helst känslomässig empati. Så behöver du hitta vad är det som blir bra för mig. Av att jag beter mig bra.
Mm.
Alltså what's in it for me någonstans. Mm. Och där blir det, om det blir bra för mig. Att jag beter mig schysst mot syrran. Det betyder att föräldrarna gör det här bra jag med mig. Och det gillar jag. Mm. Alltså någonstans så är det kanske inte att jag är schysst mot syrran. För att jag
känner
mig och min syrra så mycket. Utan snarare att jag gör det för att jag vinner någonting på det själv.
Men då tänker man ju att det här kommer barnet bara göra så länge det lönar sig. Sen så fort man slutar med de här att ge uppmärksamhet på när man tar hänsyn till andra, då kommer barnet bara falla tillbaka till sina vanliga...
Och då kanske det är så att du behöver alltså något att när man ska prata om hur man förstärker positivt beteende, så gäller det ju på något sätt att inte göra det allt för dyrt. Alltså att du kan göra det, fortsätta göra det. Att, liksom att du är där och benämner och gör, och märker du att det börjar falla tillbaka, då kanske du behöver som förälder att igen gå tillbaka och uppmärksamma. Alltså någonstans så att barnen märker att det lönar sig att bete sig på ett bra sätt.
För tanken är att de kommer märka att det lönar sig i familjen, och då kommer de börja göra det utanför familjen också. Och lära sig något som, i livet så verkar det som att det lönar sig bättre att jag tar hänsyn till andras känslor.
Det är ju en fin utveckling.
Okej, okay, men inte riktigt ett realistiskt terapi.
Det kanske. Men alltså det är snarare, alltså man tänker, ett litet barn... Ju tidigare vi liksom hjälper barn med det här, desto lättare är det, om man tänker.
Mm.
Och ju mer barnet märker att beter jag mig på det här sättet som är liksom förväntat och alla andra tycker är kul och bra, då blir det också kul och bra för mig.
Mm.
Det är ju, då tenderar man ju att göra det mer och mer och mer. Så det är klart att då kan det generaliseras så här.
Generaliseras utanför familjen, generaliseras till... andra relationer.
Ja, för att man märker att det är så det funkar. Ja. Det som man på något sätt vill akta sig för, det är när barn märker att det fungerar, att använda sig av aggressivitet, att jag får en vinning av det här, jag får makt, jag får liksom, alltså det är den utvecklingen vi vill liksom akta oss för.
Ja.
För då blir det att det här tänkandet blir liksom befäst, att du har ett aggressivt tänkande eller så.
Är det en viktig komponent att se till så att det är liksom, att inte förstärka när barnet använder aggressivitet för att få igenom sin vilja? Skulle du säga att det är en grej vi måste hålla ögonen på? Så här. Okej, vi får inte låta honom vinna strider.
När han genom aggressivitet.
Så här. Okej, fine. Om du hotar, då får du väl vara ute sent om du vill det.
Exakt.
Eller då får du väl välja vad vi kollar på för tv-program.
Precis.
Det ska inte löna sig. Liksom.
Det ska inte löna sig. För det är någonstans det som man tänker, vad är det vi är rädda för? Vi är rädda för att man ska utvecklas mot ett kriminellt håll. Och vad gör man där? Ja, men det är ju jättemycket att man använder sig av aggressivitet och hot för att nå sitt mål eller för att få någon slags vinning i det eller makt eller status i en grupp eller vad. Alltså det lönar sig helt enkelt.
Men det skulle inte funka med straff, menar du? Att om man säger om barnet har med aggressivitet gjort någonting, hotat någon annan elev och fått snott en mobiltelefon. Mm. Man skulle inte säga okej, då är du grounded i en vecka på grund av det här. Att man liksom gör det kostsamt att använda aggressivitet. Det tycker du inte, det tror du inte skulle funka.
Alltså man tänker så här, nu kommer vi in på lite mer komplicerade saker och ting. Varje gång du ska jobba med konsekvens, för det där är ju egentligen någon typ av konsekvens.
Mm. Så behöver man alltså straffkonsekvens, ja.
Straffkonsekvens, någonting som på något sätt blir mindre bra för ett barn. Mm. Så behöver man hela tiden väga det mot risken att det kan försämra ens relation. Och om det är så att till exempel att bli grounded, utegångsförbud i en vecka. Det är alltid en stor risk att det betyder försämring i relation till förälder. För då kommer barnet bara tycka att det har en idiot till förälder. Och så bara tycker bara hata den och sådär. Så det blir för mycket. Och det allra bästa i det här, det är på något sätt att, alltså som man också lär ut i föräldraträningsmetoder. Det är att använda konsekvenser, absolut. Men när du har jobbat upp, så du har en god relation, så har du en slags mandat att sätta gränser. Och att du ofta helst har kommit överens om vad är det för konsekvens? Vad är det för någonting som gäller?
Mm. Om jag gör det här, då finns det ändå en negativ konsekvens som är det här. Det och barnet har gått med på det.
Ja, exakt. Och att man har en deal kring det. Mm. Att okej, men då betyder det här. Och sen så försöker man hantera ganska mycket av beteendeproblem på det sättet. Sen är det klart att det kan finnas farliga situationer som man inte kan hantera. Då måste man bara...
Jo, men det är inte ett straff. Det är då är det liksom, tar ju barnet ur en farlig situation. Det är en annan grej.
Det är en annan grej.
Men okej, men så man kan ändå, du skulle ändå säga att det kan vara så att man behöver använda sig av straffkonsekvenser, men i så fall som en del i en överenskommelse man har gjort med barnet.
Snarare det, och aldrig på det här auktoritära, bestämmande, liksom disciplinära, hårda sättet, om man tänker. De behöver hela tiden jobba på att ha en god relation. För att har du inte det, så har du inte heller ett mandat, om man tänker. Alltså, och då blir det också risk att du hamnar i en dålig relation till din förälder. Och att, du liksom, att det blir mer aggressivitet och mer risk. Så att det handlar ju mycket på något sätt om att balansera där. Så att du liksom, ja, du kan jobba med konsekvenser, men du måste först jobba upp en god relation.
Svårt.
Ja, det är svårt.
Det låter supersvårt.
Precis.
Vad heter de här föräldraträningsprogrammen? Om man liksom ska be om någonting eller om man ska leta upp någonting specifikt?
Ja, i Sverige finns det ett program som heter Komet. Mm. Föräldraträningsprogram.
Och som används ju jättegenerellt.
Jättegenerellt. Och det är bra. Ja. Det ger bra behandling för utagerande aggressivitet. Det finns också varianten internetförmedlad. Så du kan få via internet.
Alltså Komet ofta, via internet.
Komet via internet. Ofta via vårdcentraler.
Mm.
Och så finns det också en variant av Komet som heter Förstärkt Komet. Och det har lite mer individuell kontakt. Så är det oftast gruppbehandling som gäller. Så finns det en metod som heter COPE. C-O-P-E. Mm. Som också är en bra metod. Och så finns det De otroliga åren. Som också är en bra metod.
Mm.
Och
de är ganska lika varandra.
De är väldigt lika. Alla de bygger på samma sätt. Samma typ av innehåll.
Mm.
Och samma typ av liksom steg som man går igenom i behandlingen.
Och de här behöver man inte nödvändigtvis gå till BUP för. Det kan kommunen ha.
Det kan kommunen ha.
Också.
Precis. Och ibland är det så här att man kan behöva jobba med, till exempel när man går med sitt barn till BUP, om man har brister i empati. Och så kanske det är så att BUP inte har behandling hos sig. Men att man kan behöva jobba ihop med en socialtjänst eller att det kan finnas på en via vårdcentralen eller vad det nu kan vara någonstans. Det gäller att inte tänka att det inte finns för att det inte bor på det. Men att man kan behöva titta sig runt omkring lite grann. Se var någonstans finns det här.
Finns det någon specialiserad föräldrabehandling eller föräldrastödsprogram för just låg affektiv empati?
Nej.
Utan det är liksom generella program som handlar om.
Ja, och det är så här att man tittat i forskningen på hur det här funkar. Då har man tittat på hur blir det för de här barnen med brist empati när de går föräldraträningsprogram. Och då ser man att det har effekter. Alltså du kan också få minskade problem helt enkelt.
Mm.
Också för de här barnen.
Mm. Även för dem, inte bara för de här vanliga strulisbarnen.
Liksom. Nej, inte bara för strulisbarnen. Så att det har effekter och det tycker jag är bra. Och det är viktigt att veta.
Ja, super. Mm. Otroligt intressant. Hela ämnet är oändligt spännande. Har du något boktips om man vill läsa mer om det här?
Ja, alltså det finns ju egentligen en del forskare i världen som håller på lite mer med det här än andra. Och vissa författare som heter Paul Frick till exempel, F-R-I-C-K, som har skrivit en del böcker om vissa kapitel här i en riktigt ordentlig bok som heter Wiley Handbook of Disruptive Impulse Control Disorders.
Jag kan länka till den om man vill titta den.
Ja. Så där kan man läsa om några engelska böcker, och svenska känner jag inte riktigt till att det finns.
Men du hade ju ett bra tips som vi alltid tipsar om.
Så vi alltid, väldigt, väldigt bra tips, och det är egentligen Martin Forsters De fem gånger mer kärlek.
Ja.
För där står grundtänket i föräldraträningsmetodiken på ett tydligt och bra sätt. Så det kan man faktiskt börja med och kolla där.
Jättebra. Tack Maria.
Det var så lite.
Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Instagram och vi finns på Facebook. Hej då.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.